Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Jag tänkte jag skulle återigen rekommendera en annan podcast, Kongressen med Jakob Stenberg. Jag vet att jag har rekommenderat den många gånger tidigare, men det är en kanonpodcast. Och jag hade nöjet att få gästa den här nyligen i ett avsnitt som släpptes i mitten av maj här när jag fick den stora äran att vara med och fira när Jakob firade 200 avsnitt i podden då. Och han hade fått en förfrågan om att lista de främsta och mest inflytelserika presidenterna de senaste 200 åren då. Väldigt kul ämne, så att det körde vi en genomgång och så där kan jag rekommendera. Jag tänker att är man intresserad av amerikansk historia och lyssnar på den här podden så kan det vara ämnen som är trevliga även i den podden. Jag har ju gästat där förr, men då har ofta avsnitten kanske handlat om någonting som jag ändå har tagit upp i den här podden på mer detaljerad nivå kanske. Ja, i och för sig, nu när jag tänker efter så har jag varit med och pratat om kongressens, alltså den riktiga kongressens historia och högsta domstolens historia. Och, ja, men det är några gånger jag har varit med ämnen som kanske inte har varit tagits upp i den här podcasten. Men hur som helst, jag rekommenderar kongressen varmt, en kanonpodd. Om vi fortsätter lite grann i den här översiktsserien då, så förra gången så pratade vi om det här lite annorlunda valet 1912 då. Och som vi såg då hade ju Teddy Roosevelt blivit ovän med sin gamla vapendragare William Howard Taft. Och det här innebar ju då inför det här valet att republikanerna faktiskt splittrades i två då. En del liksom det traditionella republikanska partiet som då nominerat Taft och en del som då var Roosevelt som tar upp den fanan för ett nygammalt kan man säga progressivt parti då som fick smeknamnet The Bull Moose Party. Och det här banade ju då lite grann vägen för demokraterna och deras kandidat Woodrow Wilson som vi pratade mycket om då. Så att efter det här valet så pratade vi om hans tid i Vita huset, i alla fall den första. Och det handlade ju mycket om inrikespolitik där han drev de här progressiva reformerna som bland annat liksom att han ligger bakom inrättandet av en ny inkomstskatt och en riksbank i form av en Federal Reserve till exempel var bland annat det vi pratade om. Sen kollade vi lite grann på utrikespolitiken också där han ville föra någon form av moralisk utrikespolitik. Men där var han ju väldigt mycket insyltad i USAs bakgård då, i form av Mexiko där den här mexikanska revolutionen skapar lite kaos och det var många turer här, jag kanske tappar några av er lyssnare där men hoppas ändå att de flesta av er hängde med något sånär i den här mexikanska revolutionen då. Och en anledning till att Wilson ville lösa den här Mexiko-frågan 1917 det är ju att han ser att landet ju är på väg att kanske då dras in i första världskriget så att därför vill han inte liksom ha något engagemang i Mexiko. Och det är det jag tänkte vi ska komma in på nu då, är ju faktiskt i huvudsak de kommande kanske tre, fyra avsnitten, prata lite om USA då och första världskriget. Det är ju ett väldigt spännande kapitel i landets historia då. Jag vet inte om jag så tror vad det där, det säger jag ju om all amerikansk historia. Eller ja, generellt om historia allmänt kanske tycker jag det mest är intressant. Men det finns väl en anledning till att ni lyssnar på podden, tänker jag. Så att, jag hoppas att ni också kommer att tycka att USA under första världskriget är en intressant historia. Innan vi går in på det här då, så tänkte jag att vi skulle ta och fortsätta den här lite tipsen om ölstilar och... Vi har redan pratat om två typer av mörka lager. Dels dubbelbock som vi pratade om för länge sedan då. Jag tror att till och med Robert var med fortfarande. Och den allra mörkaste då svartspel som vi pratade nyligen om då. Men det finns ju också en slags mörk lagerstil som är ja, lite ljusare då än svartspel. Men ändå relativt mörk i jämförelse med de allra flesta lageröl i världen då. Och den har sitt ursprung i Tyskland och där brukar den här stilen kallas kort och gott för dunkel då, som har sina rötter i Münchenområdet. Och det betyder ju ja, helt enkelt mörkt och dunkel. Och de här bryggs ju oftast då med en väldigt stor andel av en malt som heter just Münchner malt, eftersom ölet kommer från München. Och det är en slags mörkare basmalt som man kan använda liksom till 100% till skillnad från de flesta andra öl där man kombinerar någon form av ljus basmalt med någon form av specialmalt för att reglera lite färg och smak. Då. Och den här Münchner malten som man då har som huvudsaklig ingrediens på maltsidan bidrar ju då med en väldigt stor slags brödighet men också lite så här toner av karamell och choklad så där lite lätt i bakgrunden då. Jag brukar tänka på mycket på rostad bröd liksom tonen som man får av rostat bröd. Så ölet får ju med den här malten som bas då, och sen lite klassiskt tyst humle som får den ju väldigt ren och fin smak. Inte så mycket fruktighet eller något annat utsvävande utan tänk som en, dricka en ljus lager fast lägg på lite rostat bröd och någon ton av choklad. Även i Tjeckien så gör man ju mörka lager då, till skillnad från en tysk dunkel så är den mörka tjeckiska kanske aningens bäskare då. Och kanske lite lättare att dricka på vissa sätt då. Och som med många klassiska ölstilar så historiskt då, så har det tagits upp av moderna hantverksbryggerier som oftast kanske då tvistar till då, och gör det lite mer intressant då. Men får man ta på någon sån klassisk tysk är det ju riktigt bra Hofbräudunkel eller König Ludwig Dunkel. Annars kan man försöka på någon svensk variant Oppigårds Hedemora Dunkel som har släppts ganska nyligen och är riktigt, riktigt trevlig. Vill man ha tjeckisk kan man gå på Bernard Dark Lager eller Staropramen Dark Lager så får man testa den varianten. I nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle prata om en slags mellanmörklager ölstil som har lite olika namn. Då ibland kallas de för viner, ibland kallas de för märtsen eller oktoberfest och i Sverige kan man ibland gå under namnet bayerskt. Men det tar vi nästa gång då och försöker få tag på någon oktoberfest eller också då försöker hitta någon sån här Jämtlands bärnsten eller Nils Oskars kalasöl eller för den delen också Brooklyn Lager kan man testa här, även om det är en väldigt modern twist av det hela. Eller Staropramen Granat om man hittar den varianten. Om vi då går tillbaka till historien då så, och tittar lite grann på USA då 1917 så en orsak till att Wilson inte ville liksom bråka på nere i Mexiko är ju då som sagt att han ser att landet börjar vara hotfullt nära att dras in i det första världskriget då, The Great War som det brukar kallas, eller krigernas krig, eller kriget för att avsluta alla krig som det lite naivt heter då. Och ni kan ju säkert er historia här, liksom bakgrunden. Den 28 juni 1914 så mördas ju Österrike och Ungerns ärkehertig Franz Ferdinand då. Så vi faktiskt säger namnet på en väldigt bra rockgrupp från Skottland också så blir man nästan sugen på att lyssna på såna här klassiska låtar som Take Me Out och Dark of the Matinee och de där. Ja, hur som helst, det var ett stickspår. Men han blev i alla fall, Franz Ferdinand blev mördad av serbiska nationalister som, och det brukar ju kallas för skotten i Sarajevo då. Och sen tror jag att de flesta av er någon gång har hört liksom hur det här sätter igång då, någon form av kedja av konflikter där, eftersom de europeiska länderna ingått olika allianser då. Och till slut så har man då de allierade, eller trippelantanten då, som brukar heta, med Storbritannien, Frankrike och Ryssland i spetsen då, som står emot och är i krig då mot centralmakterna, eller axelmakterna då. The Axis of Evil, som Bush anspelade på i sitt berömda tal som är med i slutet på den här podden då. Och där de består ju liksom utav i Tyskland, Österrike, Ungern och Italien då, därför en axel. Och för att göra en lång historia kort för den här podden då, med ett amerikanskt perspektiv, så kan man väl summera det som att mer eller mindre hela den europeiska kontinenten då, om man gör ett undantag för oss skandinaviska länder här i norr i princip då, och men även delar av Asien befinner sig helt plötsligt i krig då 1914. Och när det första världskriget bryter ut så antar de allra flesta amerikaner att de aldrig på något sätt skulle kunna bli indragna i det här så kallade europeiska kriget då. Det finns en amerikansk diplomat i London som uttrycker det bra då. Han säger så, I thank heaven for many things. First the Atlantic Ocean. Så att man tänker lite grann att nej, vi är ju här på andra sidan Atlanten och vi kommer liksom inte att bli indragen i det här. Det här får Europa sköta sitt, så att säga. Och i takt med att bilder från skyttegravarna kommer från Europa, så stärkte det här många amerikaners övertygelse om att det här ska vi naturligtvis inte bli involverade i, och vi ska naturligtvis inte skicka några soldater hit då. Det finns en populär amerikansk sång den här tiden som säger, eller som lyder då, Don't take my darling boy away. Och Wilson uppmanar alla amerikaner att förhålla sig neutrala då i förhållande till Europas stora krig, och han gick kanske nästan lite längre än vad många presidenter brukar göra av tradition, och uppmanade alla amerikaner att vara impartial in thought as well as in action, alltså både tanke och handling. Men någon liksom genuin neutralitet, det blir ju ganska svårt för USA, för att inte säga nästan omöjligt då. För det första så finns det ju vissa speciella grupper som på något vis hade starka band eller hat till sina forna hemländer då. Vi har ju stora grupper av tyska amerikaner till exempel som måste förhålla sig till Tyskland. Det finns judar som har flytt från, eller som har emigrerat från Ryssland. Det finns irländare som har liksom en antikoppling snarare genom att hata den brittiska regeringen då. Men ser man på den liksom genomsnittliga gemene man där, den stora massan av amerikaner, så sympatiserar de allra flesta mer åt britterna och de allierade snarare än mot Tyskland och Tysklands allierade då. Och här kan man väl säga att de kulturella banden med Storbritannien rent språkligt och kulturellt som gått tillbaka då från frihetskriget då. Den här tacksamheten som man fortfarande har gentemot Frankrike för att de hjälpte USA att bli självständigt under revolutionen väger ganska tungt i det här läget. Sen kommer ju också en massa rapporter om tyska övergrepp i Belgien och Frankrike, och i många fall kanske överdrivna till viss del i media, som gör att få amerikaner blir speciellt positivt inställda till Tyskland då. Man kan säga att tyskarna beskrevs som mer som hundar, eller, och att tyskarnas där övertrampet på belgisk neutralitet och det internationella avtal liksom inte verkar vara värt pappret det var skrivet på. Det gör att många amerikaner såg på tyskarna som liksom den mer aggressiva och skyldiga parten i kriget. Wilson och hans ministrar var ju övertygade om att en allierad seger för liksom förbundsförvanten Storbritannien över Tyskland och centralmakten är att föredra då. Den enda genuint neutrala ministern i Wilsons administration var antagligen då utrikesministern och den här veteranen William Jennings Bryan, som vi kommer att komma tillbaka till och återigen då. Men det är inte bara i tankarna som de flesta amerikanerna hade svårt att vara neutrala. Även i handlingen är det väldigt svårt. De väldigt väl etablerade ekonomiska relationerna till britterna och Storbritanniens blockad av Tyskland för att då förhindra att vapen, ammunition och förnödenheter når fienden gör det ju rent praktiskt svårt för USA också att agera neutralt. Det är ju otroligt lättare och mer lönsamt att fortsätta bara handla med Storbritannien då. Finansiellt försök försökte Wilsons administration först att hindra banker från att låna ut pengar till de allierade, men ganska snabbt insåg Wilson att det var omöjligt och så lät han lånen flöda fritt. Och det här innebär att 1917, när vi är framme där då, så har USA lånat ut ungefär 2,2 miljarder dollar till de allierade, men bara 27 miljoner till Tyskland då. Och en bankman erkände det här ganska tydligt. Han sa det: "Our firm had never for one moment been neutral." Så att det här handlar inte om någon direkt neutralitetsagerande. Och i teorin så hade ju USA som neutral part möjligt att handla också med Tyskland, men den här brittiska blockaden som sagt gör det ju väldigt svårt i praktiken. Hade USA verkligen velat ta sin neutralitet på allvar så hade man ju följaktligen även slutat handla med britterna, men det gjorde man inte. Och det finns ju ett eget intresse naturligtvis. Att sätta handen med de här axelmakterna på paus var ju en sak som man liksom kunde överleva då. Men den väldigt omfattande handeln med de allierade i allmänhet då, och kanske britterna i synnerhet skulle ju skapa antagligen väldigt allvarliga ekonomiska problem för USA. Så det här är man lite taktiska då i USA, så man liksom accepterar blockaden av Tyskland och så fortsätter man sin handel med de allierade. Och genom att göra så har man ju liksom lite grann i all praktik eller i indirekt handling valt sida och liksom tagit ett halvt steg in i den här alliansen då med Storbritannien och Frankrike och Ryssland. I USA hade de många också en stark tro på neutrala rättigheter och en värld där man var fri att resa vart man ville. Och det här kommer att skapa en hel del problem då. För det som sakta drar in USA i kriget var ju Tysklands nya marina krigföring med det relativt nya vapnet och ubåten. Och Tyskland hade ju liksom ingen möjlighet att utmana den brittiska flottan med skepp på ytan, om man säger så. Utan det gör då att man satsar på att man får göra det under ytan, som Uno Svenningsson hade sagt. Nej, det var dåligt, förlåt. Problemet med ubåtskriget var ju att man då tvingas ifrångå internationella lagar och praxis, kan man säga, tyskarna då. Reglerna krävde ju normalt att krigförande parters skepp liksom stoppar andra skepp och söker igenom för att veta vad det var för last och för att kunna utfärda varningar innan attacker, så att alla civila ombord då, eller sjömän ombord och sånt kunde evakueras innan skeppen eventuellt sänktes då. Men ubåtarna, de är ju otroligt känsliga och sårbara vid ytan, så att tyskarna får ju liksom förlita sig på överraskningsattacker, och då kan det ju lätt bli lite fel också, så att säga. Men man kan liksom inte gärna gå upp till ytan bara för att konstatera att oj då, här var det någon som sitter med en kulspruta eller någonting och bara kan skjuta ner oss då. Så 1915 proklamerade Tyskland att de skulle sänka alla fiendefartyg som ubåtarna hittar direkt på plats i den så kallade krigszonen då, utan någon som helst varning. Istället menar tyskarna då att neutrala länder fick, liksom, får de nu anse sig vara varnade för att låta sina medborgare färdas på till exempel brittiska eller franska passagerarbåtar. Wilson och sin sida då, han varnar tyskarna tillbaks då och fastslår en slags princip om, jag ska se hur man översätter det till svenska, men alltså strikt ansvarstagande, kan man säga. Och den här principen om ett strikt ansvarstagande innebär att om tyskarna dödar amerikaner oavsett var och hur, så hotar krig mellan länderna då. Och eftersom Tyskland lovar att inte attackera amerikanska skepp i krigszonen, så blir ju det som gjorde relationen mellan länderna problematiskt, kommer då handla om amerikaner som färdas på eller jobbade på allierade skepp, alltså brittiska och franska skepp då. Krisen kommer ju den 7 maj 1915, då sänker en tysk ubåt det brittiska passagerarfartyget Lusitania. Det här är ju utan någon som helst varning då, utanför Irlands kust. Och Lusitania är på väg från New York till Southampton då, och på bara 18 minuter så går hela det här stora skeppet under ytan. Det går under, alltså sjunker. 11 000 ändå säga, 1198 personer dör när skeppet går under, och varav 128 är amerikaner. Så det här är då värsta fartygskatastrofen sedan Titanic sjönk 1912, då med runt ungefär 1500 offer tror jag det var. Då var det ju för sig ingen tysk torpedo, så såklart det var ett isberg. Eller ja, man kanske ska starta en ny konspirationsteori. Nej, det finns för mycket sådana. Och man tänker ju liksom att Titanic var ett enormt skepp, men faktum är att Lusitania är inte så speciellt mycket mindre då, även om Titanic var lite större då. Och den här Lusitania-incidenten gör ju att amerikanerna för första gången får uppleva krigets brutalitet mer direkt då. Och även om skeppet var lastat både med passagerare och krigsmaterial, så var det för amerikanerna en oprovocerad barbarisk handling mot civila passagerare då. Teddy Roosevelt och vissa sådana här krigshökar menar ju att de tyska ubåtarna var liknande med någon slags pirater och krävde ju att USA skulle gå med i kriget omedelbart då. Och det är ganska stor upprördhet bland folk i största allmänhet då. Samtidigt vill ju de allra flesta amerikanerna, inklusive Wilson, att fortsätta hålla sig utanför kriget. Så istället för att ryckas med i den här krigshetsen så höll Wilson huvudet kallt och väljer då istället diplomatiska protester istället. Så han kräver en tysk ursäkt, ersättning av skadorna som uppstått då, och även då ett löfte från Tyskland om att sluta attackera passagerarfartyg då. Och Tyskland står ju på sig först och hävdar att det har man inte gjort något fel, för det här fartyget innehöll krigsmaterial, vilket det senare visar sig ha gjort då också. Men till slut så går de lite så här motvilligt med på Wilsons krav då. Men krisen är inte riktigt slut där heller, för bara några månader senare då, i augusti 1915, så sänkte en tysk ubåt det brittiska skeppet Arabic, och två amerikaner finns ombord på det här då. Och Wilson väljer återigen att protestera diplomatiskt, och det här leder till tyskarnas så kallade Arabic-löfte, där de lovar att inte sänka passagerarfartyg utan varning och möjlighet att evakueras då. En anledning till att Wilson använt diplomatiska medel för att inte kasta in USA i kriget 1916 och 15 är ju att landet inte är redo då. Ett annat hinder är ju också den inhemska politiken. I USA så skapar det här, bland annat den här Lusitania-incidenten och lite annat då, en debatt kring just landets neutralitet då. Wilsons definition av neutralitet var ju väldigt strikt, kan man säga, i den bemärkelsen att han ansåg att eventuella regler som förhindrar amerikaner att gå ombord eller vissa skepp eller och så skulle urholka internationella lagar och förödmjuka USA. Han vägrar liksom inse att ubåtar förändrat spelplanen, och han vägrar också se hur hans policy väldigt ensidigt gynnar britterna då. Men hans resonemang är helt enkelt att britterna gör visserligen vissa övertramp i rättigheter kring handel och så vidare, men tyskarna känner han är värre, då de egentligen gör övertramp kring mänskliga rättigheter enligt Wilson då. Och en tydlig symbol för hur kluvna amerikanerna var kring kriget och neutraliteten och USAs roll och agerande är just den här utrikesministern då, den gamla veteranen William Jennings Bryan, han som har försökt att bli president tre gånger och höll det här talet om valuta, cross of silver eller cross of gold och så vidare. Och han är ju mer bokstavligt talat neutral. Så efter den här incidenten med Lusitania så vägrar han att skicka Wilsons andra diplomatiska kravbrev till Tyskland, som är då hans uppdrag som utrikesminister. Han menar att presidentens krav i det brevet är inte neutrala då. Och enligt Bryan så borde inte skepp lastade med krigsmaterial tillåtas att ha passagerare ombord, för då är det ju som att man använder människors liv som någon slags skydd eller barriär från attacker då. Därför tycker han att det borde bättre om man i USA bestämmer att amerikaner borde förbjudas för att färdas från sådana här skepp. Och när Bryan inte kunde övertala presidenten så avgick han som utrikesminister. Och är ju då lite bitter och övertygad om att Wilsons policy kommer att dra in USA i kriget. Och han ersätts då av Robert Lansing som höll med Wilson mer i policy, och som redan 1915 var ganska övertygad om att USA i slutändan kommer att bli en av de allierade i kriget då. Men det är inte bara Brian. Många fruktar ju att presidentens policy om den här strikta ansvarsskyldigheten ska riskera att dra in landet i krig. Och i mars 1916 så försöker demokrater från södern och västern att tvinga Wilson att justera sin policy. Och den här så kallade Gore-McLemore-resolutionen som debatteras i kongressen krävde då att amerikanska medborgare som skulle resa till Europa genom krigszonen enbart fick göra det på amerikanska skepp och att man då förbjöds att resa på brittiska eller franska skepp. Men Wilson motsätter sig den här resolutionen av principsak och den går heller inte igenom kongressen, men röstsiffrorna 276 mot 142 för att bordlägga förslaget visar ju då splittringen i den amerikanska hållningen då. Wilson vann också en diplomatisk seger våren 1916 då de allierade hade ju börjat beväpna sina civila skepp för att kunna skydda sig mot ubåtar och Tyskland svarade återigen att börja sänka allierade fartyg utan förvarning och i mars 1916 så attackerade en tysk ubåt det franska passagerarfartyget Sussex i den engelska kanalen i den misstagna tron om att fartyget höll på att lägga ut minor och även om skeppet klarade sig i land så hade många ombord dött och skadats då, flera amerikaner hade bland annat skadats då. Och utrikesminister Lansing uppmanade Wilson att bryta diplomatiska förbindelser med Tyskland. Men presidenten fortsatte med sin diplomati och ställde den här gången istället ett ultimatum gentemot tyskarna. Om Tyskland inte slutar sänka icke-militära skepp utan varning så skulle USA bryta sina relationer med Tyskland då. Och då går Tyskland motvilligt med på det här ultimatumet 1916, dels för att man inte vill dra in USA i kriget. Men man hade dessutom i den här tiden runt 52 ubåtar totalt varav bara ungefär 18 på sin höjd kunde vara aktiva till havs samtidigt så man har ett lite praktiskt problem här. Så i Berlin beslutar man sig därför att gå med på Wilsons krav åtminstone tillfället då i det som kommer att kallas för Sussex-löftet då. Så för stunden verkar Wilson liksom framgångsrikt ha avvärjt krisen då. På hemmaplan hade han vunnit en viktig seger i kongressen angående policy för att hålla landet borta från kriget och på diplomatiska vägar hade han fått tyskarna att lägga sin ubåtskrigföring på is så länge då. Samtidigt bygger ju allt det här på en väldigt skör tråd och man kan ju säga att Wilson har ju nästan lagt beslutet om att dras in i kriget snarare i tyska kejsaren händer än sina egna då. Räcker ju för tyskarna att återuppta ett fullskaligt ubåtskrig så skulle ju Wilson enligt sin egen policy då nästan vara inmålad i törn då och tvingas bryta diplomatiska band och nästan känna sig tvingad att ge sig in i kriget då. Och det hotet är ju ganska uppenbart och Wilson själv sa till sin administration vid ett tillfälle att any little German U-boat lieutenant can put us into war at any time by some calculated outrage. Så att han är ju medveten här om att det räcker med att det finns en trigger happy löjtnant ombord på en U-boat så kanske hela policyn går åt skogen då.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Man kan också säga att frågan om USA borde förbereda sig för kriget militärt och ekonomiskt också skapar en väldigt hetsk debatt på hemmaplan då mellan pacifister då, som vill ha fred, och interventionister som vill att USA intervenerar i kriget. Och till en början så var ju Wilson själv en anhängare av tanken om att det var väldigt onödigt och provokativt för landet att rusta upp. Men från 1915 så började han godkänna förslag från militära ledare att utöka och förbereda de militära krafterna. Pacifister och fredsförespråkare som ville hålla USA borta från kriget hade blivit en ganska stark politisk grupp inom det demokratiska partiet som Wilson liksom på något vis behövde förhålla sig till då. Och den här fredsfalangen förespråkade att USA skulle spela en viktig roll i kriget då, men inte genom att gå med, och absolut inte militärt. Istället förespråkar man att USA ska kunna spela en viktig roll i att medla fram en fredsuppgörelse. Och den här fredsfalangen inom demokraterna uppmanar Wilson att kalla till en konferens då bland neutrala länder som skulle arbeta för medling och fred. Och de ser då framför sig en öppen och liberal och rättvis fred för alla parter, utan klassiska hemliga fredsuppgörelser under bordet som olika allianser och gränser och handel och kolonier som oftast brukar förhandlas liksom så där lite under bordet bakom ryggen på andra aktörer och så vidare. Och Wilson, han påverkas ju ganska starkt av den här fredsfalangen, men istället för att jobba via neutrala länder som många förespråkade så vill han närma sig de stridande parterna direkt. Och det gör han, lägger ut trevare både 1915 och 1916 där han erbjuder sig att kunna medla fram en fred. Men i det läget då säger ju ingen av de stridande parterna intresserade, utan alla både tror och hoppas fortfarande på att man ska kunna segra i kriget då. Samtidigt attackeras Wilson också hårt från andra hållet och från många republikaner som menar att hans strikta neutralitet var ett slags misslyckande om att skydda amerikanska intressen. Så bland annat machomannen Teddy Roosevelt, han kallar ju Wilson för en feg bebis som har gjort mer för att urholka den amerikanska manligheten än någon annan. Kaboom, känn på den, det kan man snacka om macho-uttalande. Men Roosevelt, han är ju extrem, så har vi ju sagt, konstaterat i tidigare avsnitt att han är typ extrem på alla fronter, både vad gäller som krigshetsare och machoman och ja, allt mellan himmel och jord. Men isolationisterna var ju många och få ville ju se USA gå in i kriget. Och både bland de som var för fred och de som var för att intervenera, så är det ju ändå många som tycker att USA på något sätt måste ändå vara förberett. Alltså ett rikt land som USA är ju naturligtvis en tacksam måltavla, och landet måste kunna försvara sig och ta tillvara på sina intressen, menar man. Och landet var knappast förberett för krig. Armén till exempel är ju oerhört liten då. Så republikanerna, de försöker ställa Wilsons administration i dålig dager och få till en upprustning och modernisering av armén och flottan. Vissa gick så långt som att man ville till och med då ersätta det här, vad ska vi säga, dubbla systemet man har då med en väldigt liten reguljär federal armé då, i kombination med att delstatsmiliserna då i form av nationalgarden ska komplettera då, och tillsammans bilda armén då. Då vill man alltså gå så långt så att man skrotar det här för att skapa en enda stark stående federal armé då, försörjd genom värnplikt. Det här förslaget mötte omedelbart motstånd som ett extremt radikalt och farligt avsteg ifrån den amerikanska traditionen från George Washingtons dagar. Och där kan man säga att många av nationens grundare hade vänt sig i gravarna fullständigt om de hade hört det här förslaget. Till en början så motsatte sig Wilson republikanernas idéer. Han ville inte, som han säger, turn America into a military camp. Men han förstod att frågan om förberedelse skulle bli en fråga i 1916 års presidentval och att landet var nära att dras in i första världskriget. Så under sommaren 1915 så uttrycker han sitt stöd för att öka försvar, och kongressen röstade igenom någon slags kompromiss då gällande det här hela systemet då, så att antalet reguljära trupper då, det som man kan kalla för stående federala armén då, den fördubblas. Samtidigt som de här nationalgarderna då, som man kan kalla delstatsmiliserna då, ökar i volym, och dessutom så inför man en nationell standard för nationalgarderna som har sett väldigt olika ut och tränat väldigt olika. Man inleder också utbildning av reservofficerare, och man inleder en utbyggnad av flottan med fler jagare, slagskepp, trupptransportskepp och ubåtar och annat sånt där då. Så hela den här förberedelse aspekten är en inhemsk politisk fråga som blir en kontrovers, och det här är Wilson attackerar från två håll då. Många demokrater anklagar Wilson för att göra för mycket och rusta upp, medan då republikanerna menar att han gör för lite och borde förbereda landet för krig då. I detta då så kommer ju då presidentvalet 1916, och på demokraternas konvent så nomineras Wilson om utan något större problem då. Republikanerna hoppas ju nu på att det tidigare liksom splittrade partiet, ni kommer ihåg brytningen mellan Taft och Roosevelt 1912 då, att man nu kan enas igen under och att man då kan göra det under den progressiva guvernören i New York och vid den här tiden då domare i högsta domstolen, Charles Evans Hughes. Och Teddy Roosevelt hade ju personligen återigen hoppats på att han skulle kunna bli partiets kandidat, men efter att ha begått den här dödliga synden om att lämna partiet och göra uppror mot partiet 1912 så hade han bränt sina broar, så nu var han körd då. Och hans gamla då, det progressiva Bullmoose-partiet, samlades också på ett konvent, men eftersom Roosevelt tackade nej till att bli presidentkandidat så upplöses i princip hela det partiet och försvinner ut ur historien då. För tillfället i alla fall. Demokraternas plattform bygger ju på att inte involvera landet i kriget. Och man delar ju ut en massa flygblad till folk där det står "You are working, not fighting. Alive and happy, not cannon fodder." Så att här menar man på liksom att ni ska vara glada att ni är hemma levande och jobbar istället för att ni ska behöva strida och dö som kanonföda liksom. Partiets främsta slogan i valet då för Wilson lyder bara kort och gott "He kept us out of the war." En väldigt lustig aspekt av det här valet faktiskt, man kan ju faktiskt nämna också, det är ju att Wilson och Hughes är, alltså båda kandidaterna är otroligt lika som i profilerna, alltså båda var söner till predikanter, båda var utbildade advokater, båda hade varit professorer, båda hade varit progressiva guvernörer, båda var kända för en väldigt stark integritet, så ju mer man tittar på dem så är de extremt lika, nästan ovanligt att två presidentkandidater från rivaliserande partier har så extremt lika bakgrund som de hade i det här valet då. I slutändan så vinner Woodrow Wilson valet då, men det är ett extremt jämnt val, och skillnaden är bara totalt 600 000 röster över hela landet då. Och i slutändan vinner Wilson med 23 elektorsröster, och det här innebär att inte förrän alla röster var räknade två dagar efter valdagen i november, och det står klart att Wilson då har vunnit i Kalifornien. Först då kunde Wilson deklarera sig som segrare. Så med facit i hand, om färre än 4 000 röster hade förändrats i Kalifornien bara, så hade Wilson fått lämna Vita huset och republikanerna hade tagit över. Så otroligt jämnt är det här valet då. Under valet, när väljarna trodde att det var mer troligt att Hughes och republikanerna skulle leda landet in i krig, så låg ju Wilson ganska lågt för att få många av sina väljare att tro att han var den som skulle hålla landet utanför kriget. Men han förstod att det lika gärna kunde bli han som behövde leda landet in i kriget, och att den här risken var överhängande stor. Privat oroade han sig, och till någon så sa han ibland sådär, "I can't keep the country out of the war." Men även om USA och Tysklands relation var ytterst skör fortfarande, så tänkte Wilson absolut inte föra landet i krig utan någon avgörande händelse som på något vis kunde rättfärdiga beslutet i det amerikanska folkets ögon. Och in i slutet så försökte Wilson få de här stridande parterna att komma till ett förhandlingsbordet, och i slutet av 1916 så planerar han att kalla till en fredskonferens, men det här leder ingen vart. Istället går han ut med en offentlig vädjan och menar att båda striderna stred för mål som enligt honom var virtually the same. Det vill säga alla länder eftersträvar på något vis ändå en stabil världsordning och säkerhet för sitt eget land. Och han bad därför de inblandade att offentligt stipulera sina krigsmål då, alltså att de offentligt sa vad är det vi vill uppnå då. Och här hade ju Wilson lite dubbla syften med att försöka få de här målen på bordet så att säga. Dels för att han då skulle kunna medla, men också att det skulle då bli transparent, liksom att man försökte att inte ha sådana här bakgårdsförhandlingar då. Han undermineras dock av sin egen utrikesminister Lansing, som var ju privat då. Han var ju väldigt för britterna och fransmän, så privat rekommenderar han då britter och fransmän att sätta upp väldigt hårda krav mot tyskarna, och så lite felaktigt meddelar han att USA redan har bestämt sig för att komma ge sig in i kriget då. Och trots det här sabotaget så var Wilsons försök förgäves, för britterna och fransmännen vägrar att placera sig på samma liksom moraliska plan som Tyskland och liksom ingå i någon slags förhandlingar med de här tyska barbarerna. Så att, och dessutom tyskarna tackar bestämt nej och menar att om fredshandlingar skulle till så skulle det ändå ske direkt med fienden och inte med Wilson och USA som någon slags mellanhand då. Den hårdjobbande idealisten Wilson lät sig dock inte nedslås av det här. Han började också tala om en ny världsordning som baseras på lite grann samma progressiva tankar som nyligen har reformerat USA på hemmaplan. Han presenterade en plan för efterkrigsvärlden som bygger på skapandet av en permanent organisation då, det som kallas för League of Nations, Nationernas förbund heter det på svenska. Och konceptet som han lanserade är fred utan seger. Alltså fred där stridsyxorna begravs utan att man har några hämndtankar eller utan att någon part blir straffad allt för hårt. Och det här fred utan seger, det konceptet sågs ju av många i Europa som oerhört naivt och underligt. En fransk skribent är ju lite små rolig och humoristiskt får man ändå säga när han skrev att fred utan seger för honom det var som bröd utan gäst, eller som kärlek utan tvist, eller som kamel utan puckel, och natt utan måne, och tak utan rök och städer utan bordell. Så det var det är billigt hur han tyckte att detta var naivt, att man kan inte ha fred utan seger. Och det här konceptet är ju dock inte enbart riktat mot Europa, får man ju också inse då. Wilson är ju lite smart här, så han målar ju också upp de här målen som värda att strida för om USA provocerades in i kriget. Många demokrater och fredsförespråkare av den progressiva skolan som man själv kommer ifrån behövde ju liksom ha ett högre syfte om de skulle få för sig att börja stödja en krigsinsats. Och det här visste ju Wilson, så att det är ju inte bara av välvilja mot de stridande parterna, det är också lite grann för att se till att ena landet bakom något koncept här när han förstår att USA är på väg in i kriget då. Det som leder USA in i kriget igen då har ju mycket att göra med ubåtar och så vidare. Inför 1917 så börjar de tyska ledarna blir lite frustrerade. På land gick inte kriget riktigt som man önskade, och på hemmaplan fanns det ett visst missnöje, och i januari 1917 så väljer de tyska ledarna att satsa allt på ett kort för att vinna kriget i ett snabbt avgörande, och då bestämmer man sig för ett ubåtskrig utan några som helst restriktioner, där både allierade och amerikanska skepp ska attackeras då. Deras ubåtsflotta har nu växt till sig till mer än 100 stycken ubåtar. Det är dags att släppa loss de här på haven då. Man förstår ju då att givetvis är det ju en överhängande risk för att USA dras in i kriget, men man tänker att innan USA hinner mobilisera och liksom göra någon skillnad i kriget, så hoppas ju tyskarna att britterna har skurits av från förnödenheter så totalt att de tvingas ge upp sin krigsinsats. Man räknar med att britterna skulle behöva ge upp inom 6 månader, och då tänker man sig att då kommer ju inte en enda amerikansk soldat ha satt sin fot i Europa. Dessutom är det ju få tyskar, precis som det är få amerikaner, som någonsin tror att USA verkligen skulle skeppa trupper till USA ens om det blev krig, och att man skulle hinna göra det i tid verkar inte särskilt sannolikt då. När Tyskland ändrar sin ubåt, sätter igång med ubåtskriget igen, så bryter Wilson de diplomatiska förbindelserna med Tyskland i februari 1917. Men även om krigshökarna pressar Wilson från att omedelbart förklara krig, så går han lite varsamt fram då. Och i det här läget så levererar också britterna en riktigt, riktigt het potatis till USA. De har lyckats komma över ett telegram som är från den tyska utrikesministern Arthur Zimmermann, skickat till en tysk diplomat i Mexiko då. Och i det här brevet så uppmanades den här tyska diplomaten att i händelse av krig mellan Tyskland och USA så skulle han då erbjuda Mexiko pengar och vapen för att förena sig med tyskarna i kriget. I utbyte skulle Mexiko i freden återfå sina så kallade förlorade provinser i norr från 1800-talet. Och med det så avsåg man ju då områden som Texas, New Mexico och Arizona då. Och det så kallade Zimmermann-telegrammet upprör ju amerikanerna mer än kanske något annat har gjort. Man ska ju komma ihåg att det här är ju ungefär samtidigt som USAs relation med Mexiko är allt annat än bra. Det vi pratade om i förra avsnittet av översiktsserien. Alltså mexikanska trupper som har gjort räder då, den här Pancho Villa in i södra USA. Wilson har haft en massa amerikanska trupper söder om gränsen under en längre perioder. Det har liksom blivit skottlossningar och annat liksom med skador och dödsfall. Så att en eskalerad konflikt mellan USA och Mexiko är ju inte alls på något sätt otänkbart vid den här tiden då. Så för miljoner av amerikaner så innebär ju det här Zimmermann-telegrammet att ett krig som tidigare uppfattas som långt borta där på andra sidan havet i Europa nu kommer hotande nära då och handlar liksom om sin egen hemstat som kanske då i värsta fall har en gräns mot Mexiko då. Och det här betyder ju att allt fler börjar stödja ett amerikanskt ingripande i kriget. Man börjar inse att USA skulle hindras att blomstra i en tysk dominerad värld. Och i mitten av mars hände ytterligare några avgörande händelser som övertalar USA att ingripa i kriget. Och den 18 mars sänker en tysk ubåt 3 amerikanska handelsfartyg och dödar över 20 sjömän. Och ungefär samtidigt så inleds den ryska revolutionen. Och den ryska revolutionen spelar också en väldigt viktig roll i USAs inställning. När den startade i mars 1917 så trodde de flesta amerikaner att utvecklingen var på väg mot en konstitutionell demokrati där då. Och det här glädjer ju många som menar att landet nu kan ju undvika det pinsamma med att gå i allians med en despotisk tsar ifall man hade gått med dem och förenat sig med de allierande. Att ansluta sig till en allians av demokratier som säger sig strida för demokrati är ju mycket lättare rent ideologiskt. Och det här kan ju låta väldigt komiskt när man har facit i hand då, men det här är ju liksom på våren då, långt innan det stod klart hösten 1917 att bolsjevikerna under Lenins ledarskap istället då har skapat en kommunistisk diktatur. När det sker då är ju USA redan inne i kriget, så i det här läget så känns det skitbra liksom att tsaren faller och shit, nu kommer ju ordna sig i Ryssland dessutom, nu blir vi en trevlig allians av en massa demokratier här. Så Wilson känner att USAs involvering i kriget börjar bli omöjligt att hindra. Tysk aggression behöver stoppas och amerikansk neutralitet behöver försvaras. Och dessutom så inser han ju också att de allierade behöver ju hjälp. Och att om USA går med i kriget så kan man vara med och faktiskt se till att det äntligen skulle kunna bli en fred då. Men trots ubåtskränkningar, Zimmermann-telegrammet och den ryska revolutionen fanns ju fortfarande en del starka röster för alternativ till kriget. Och de här pratar om ett slags förbund för de pratar om ett förbud för amerikanska skepp att så att säga segla i krigszonen. De pratar om internationella utredningar och ersättningar för sänkningar av fartyg eller att USA ska gå i spetsen för någon slags beväpnad koalition av neutrala stater då. Men de som förespråkar sådana åtgärder blir allt färre då. Wilson väljer till slut att be kongressen om en krigsförklaring. Det är ju så det funkar i den amerikanska konstitutionen att presidenten, om man ska själv förklara krig, behöver ju få den krigsförklaringen från kongressen då. Och han har ju blivit övertygad om att inget mindre än ett amerikanskt deltagande i kriget kunde mobilisera opinionen, ekonomin och försvaret på det sättet som behövdes då. Och ett annat väldigt viktigt argument till Wilson, det var ju att bara genom att delta i kriget skulle man ju också få en plats vid bordet i fredsförhandlingarna. Och det var ju där han verkligen trodde att hans idealism behövdes för att skapa då en liberal demokrati och kapitalistisk lösning som skulle skapa någon form av harmoni i världen då, enligt hans vision då. Så den 2 april besöker Wilson kongressen lite högtidligt i sällskap av kavalleri längs Pennsylvania Avenue. Och så stegar han upp för trappstegen till Capitol Hill och Capitolium där kongressen sammanträder. Där höll han ett inspirerande tal under en så kallad joint session, alltså när båda kamrarna möts tillsammans. Där han anklagar Tyskland för att ha tvingat på USA-kriget och så efterfrågar han en formell krigsförklaring. Och de flesta i kongressen och även bland det amerikanska folket ansåg att Tyskland utgjorde ett hot mot USA och att presidentens vision om en bättre världsordning var värd en insats då. Men det finns fortfarande motståndare, speciellt från jordbruksbygderna då, om man tittar i södern och västern. Där anklagar man ju Wilson för att USA nu är på väg in i ett krig för att skydda mer då amerikanska bankers investeringar och den industri som producerar krigsmaterial för de allierade, som mycket var fokuserad till den nordöstra delen av USA då. Så till exempel progressiva senatorer som Robert La Follette i Wisconsin och George Norris i Nebraska, de fördömer Wilson här och menar att han är en springpojke för brittisk imperialism och Wall Street-finansiärer. Intressant är också att den första kvinnan som har valts in i kongressen, Janet Rankin i Montana, hon var ju motståndare mot kriget som hon bara kort och gott såg som omoraliskt. Och bara 4 dagar efter att hon tagit sin unika plats i kongressen så är hon med och rösta emot kriget då. Men de här motståndarna började bli allt för få och sågs av majoriteten som någon liten sån här excentrisk minoritet som hånades lite grann som någon slags förrädare light utav majoriteten då. Och när krigsförklaringen mot Tyskland nådde omröstning så stödde de flesta president Wilson med ganska stor majoritet då. Enbart 50 representanter i representanthuset och 6 senatorer i senaten röstade emot krigsförklaringen då. Så den 6 april 1917, bara 4 dagar efter att Wilson besökt kongressen, hade USA officiellt gått med i första världskriget då. Och på många sätt kan man ju säga att Wilson ledde landet i krig med sin idealism och visioner som motiv snarare än någon krassa självintressen. Som vi kommer att se ska det här leda till problem både för krigsinsatsen och det som händer på hemmaplan och framförallt inte minst för fredsförhandlingarna då. Och vi kan ju också avsluta med att sätta Wilson och USAs agerande i ett lite större perspektiv. Varken amerikansk tradition eller lag garanterade ju på något vis amerikaners rätt att färdas på utländska skepp. Då. Och Wilson hänvisade ofta till internationella lagar och principer. Wilson får också ses som lite grann ansvarig för att definiera den ökade handeln med Storbritannien som legitim och en neutral rättighet. Och här skiljer sig USAs agerande från väldigt många andra neutrala länder som Spanien, Nederländerna men också vi i de skandinaviska länderna vid den här tiden. Där förbjöd man ju oftast invånarna att färdas på skepp som tillhörde krigförande länder och man skapade embargon på vapen och krigsmaterial och sådär. Så på många sätt kan man se Wilsons policy mot Tyskland och inträde i kriget som en lite grann en fortsättning snarare på den här internationella aktiva rollen för USA som hans föregångare under den progressiva eran startat då, alltså presidenten som McKinley som ledde landet i kriget mot Spanien om Kuba och Filippinerna och så vidare, men även Roosevelt och Taft och som tog för sig allt mer i världen och i Latinamerika och Asien. Och de hade ju alla gått i en riktning mot att USA skulle ta en större roll i de internationella händelserna då. Man kan också se Wilsons idealistiska hållning här som på många sätt då en fortsättning av den här Manifest Destiny-tanken om att amerikaner hade en av ödet eller en av Gud utsedd roll för mänskligheten att sprida sina demokratiska ideal runt om på jordklotet då. Jag brukar sällan prata om det här med kontrafaktiska resonemang, men det här tycker jag ändå det är lite spännande att tänka lite kontrafaktiskt kring USAs inträde i första världskriget till skillnad från kanske då inträdet i andra världskriget som sker efter bombningen av Pearl Harbor, där man kan tänka sig att det hade blivit samma respons oavsett vem som hade suttit i Vita huset. Men tittar vi på intåget i första världskriget och den liksom policy som USA hade haft tidigare mot Europa, så kan man ju fundera då på en annan president än Wilson hade ju mycket väl gått in i kriget tidigare och rättfärdigare på ett annat sätt. Hade till exempel Roosevelt suttit så hade han kanske gjort det. Ytterligare en annan mer isolationistisk president, säg William Jennings Bryan, hade kanske gått med senare eller mer begränsad råd eller kanske inte alls i kriget. Så att här är ju en liten vattendelare i amerikansk historia kan man säga, där det inte alls var så självklart om man skulle gå med i kriget eller inte. Men faktum kvarstår, USA har gått med i första världskriget och hur det går då på hemmaplan och i Europa och världen, det får vi titta på i kommande avsnitt. Tills dess får ni sköta om er i dessa underliga coronatider. Ha det gott, hej!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.